Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden DigiQueens. DigiQueens är podden för dig som vill hänga med på aktuella trender och ämnen relevanta inom handel och e-handel. Mitt namn är Annelie Furustad och jag är e-handelskonsult och hjälper olika företag med digital tillväxt. Nytt avsnitt. Vintern är tillbaka. Ja, vissa kanske är glada. Jag längtar till våren. Men jag är väldigt glad att välkomna min gäst Sanna Ödmark som vill vara med i vår podd och prata influencer marketing. Hjärtligt välkommen Sanna.
Tack Anneli, jättekul att vara med i podden.
Så härligt. Berätta lite, vad gör Sanna om dagarna?
Ja, vad gör jag? Jo, jag är marknadschef på Cure Media och vi hjälper företag inom fashion, home och beauty med strategisk och datadriven influencer marketing för att skapa preferens hos sin målgrupp. Vi har funnits sedan 2014 och är idag ledande i Norden. Och där hänger jag om dagarna när jag inte är med min dotter som har fyllt ett ganska nyligen. Bor i Österskär, några mil norr om Stockholm tillsammans med min man och familj. Byggt hus nyligen så det är full fart med att greja och fixa, bygga trädgård. Hinna med, precis skolat in nu också så det är ett nytt pussel i livet att få ihop allt. Men ja, det är full fart.
Ja, det förstår jag. Små barn, husbygge och mycket på jobbet att göra. Jag känner igen det sedan några år tillbaka.
Ja, jag kan tänka mig det. Det är väl det klassiska i den här åldern. Det är några år när liksom allt ska hända på samma gång.
Ja, absolut. Berätta, hur har din senaste arbetsvecka varit? Vad har du gjort?
Det har varit väldigt mycket olika saker faktiskt. Det har varit full fart hos oss på Cure. Vi står precis inför att lansera vår bok som vi släpper, Influence at Scale, som vi har jobbat mycket med att skriva de senaste månaderna. Så det ska bli kul. Vi har kört igång med några spännande nya kunder, NK och Rugvista den här veckan. Och vi hade ett webbinar tidigare i veckan där vi presenterade findings kopplat till hur man mäter influencer marketing och vilken roll kanalen spelar i mediemixen. Och det kommer vi kanske in på lite här idag.
Absolut.
Haft en del poddinspelningar själv. Vi har ju en egen podcast som heter Influencer Marketing Talks. Så det har varit mycket, mycket fokus där också att spela in till den här säsongen.
Mitt i alltihop det här, har du hunnit med någon LinkedIn-ande? Har du hunnit se någonting spännande?
Ja, men jag försöker ju. Det är ju fördelen med att bo utanför stan, att man faktiskt har lite pendeltid varje dag så man kan scrolla LinkedIn och TikTok och lyssna på poddar. Så en post eller ett inlägg som jag tänkte vi kunde ta upp är min kollegas faktiskt som frågade sin följarskara om de är oroade för fenomenet som vi pratar mycket om nu som heter de-influencing, vilket är just nu skulle jag säga vårt hetaste buzzword och det trendar kolossalt på TikTok just nu. De-influencers som alltså lyfter produkter som de inte rekommenderar sina följare att köpa.
Men är det här då företag som då har betalat för samarbete och sen får de en sån här mot sig? Eller är det...
Nej. Ja, det kanske finns ett fåtal med. De flesta är nog sådana som bara lyfter produkter som de inte gillar helt enkelt. Mm. Och ofta är det ju sådana produkter som har hypats och fått väldigt mycket positiva reviews. Och så är det influencers som går emot vågen och tar ner dem på jorden. Och ja, men det är ett intressant fenomen och det är väldigt mycket prata om det just nu och väldigt många som liksom pratar om det som att det vore slutet för influencer marketing och det som min kollega frågade var ju som om man var oroad och då visade sig att 96% svarade nej och jag tycker det var just intressant svar på tal lite att det här är ingen, det är inte en så stor grej, det är inget nytt, det har alltid funnits fast det finns på TikTok idag och har blivit ett nytt begrepp där. Och intressant tycker jag, lite samtidsspaning, att det blir väl en reaktion på de tiderna vi lever i nu. Att vi har mindre pengar i plånboken, konsumenter, och vi kan inte köpa. Och den här konsumenthetsen som liksom har rått flera år. Och det visar ju på att man verkligen måste fokusera på att jobba varumärkesbyggande och inte bara trycka på med rabattkoder och att sälja i sin influencer marketing, för det är inte det som går hem.
Tror vi att det här kommer till LinkedIn?
Spännande att se. Det är någon typ av form, men jag funderar på vilket B2B-sammanhang man skulle kunna applicera på, om man ska trycka på att till exempel någon e-handelsplattform är skit eller att HubSpot inte längre är bra.
Ja, men det är det jag tänker. Någon plattform som man inte gillar. Något liksom, verktyg av något slag som är riktigt dåligt.
Varför inte? Alltså, det mesta idag börjar ju på TikTok. Det är allt ifrån topplistan på Spotify, det är från TikTok, så varför inte? Det kanske kommer att ringa på vattnet även där. Det gäller det gäller väl som företag att se till att man har personer som liksom pratar gott om en i de här tiderna när det blåser.
Ja, verkligen. Jag tror det är klart att det skulle märkas om folk började dissa något väldigt känd plattform eller liksom verktyg av något slag. Eller är det mindre att man har fått någon riktigt dålig kundupplevelse någonstans som man beskriver?
Verkligen. Nej, det är helt klart.
Något event då, som du vill lyfta inom ditt område?
Ja, men jag satt och funderade på den. Det har ju varit lite, det är fortfarande, i alla fall i vår värld, det har inte varit lika mycket event som innan covid och hela den grejen. Men nu känns det som att det börjat lossna igen sen årsskiftet. Så i veckan igår så var vi på Social Media Awards faktiskt. Jag och en kollega var bjudna. Så det var kul att bara komma ut och träffa folk och faktiskt mingla face to face. För de här virtuella eventen blir ju inte riktigt samma sak. Det blir inte samma typ av nätverkande. Så att det var kul att komma ut och se prisutdelning och bara träffa människor i branschen.
Ja, det är ju en helt annan energi. Jag är med på en del webbinarium, men det är mest att jag lyssnar in för att man vill lära sig någonting. Det här att nätverka digitalt. Jag har varit med när det var som mest covid och man inte fick träffa någon på en del sådana. När de parade ihop en i olika rum och så. Alltså jag tyckte det var jättesvårt att få den här känslan.
Ja.
De digitala rummen. Så att,
ja, jag håller med. Det funkar själva informationsdelen, alltså att ta del av seminarier och kolla på innehåll, men att nätverka är svårt. Vi var på något virtuellt, det till och med var, prisutdelningen var virtuell och man satt vid, de hade gjort upp som en galamiddag och sittande bord fast man hade en plats vid ett bord. Och det såg ju kul ut i teorin, men det blev så konstigt i praktiken, det var jättesvårt det var ingen som pratade, det var jag och någon mer som satt och, som det alltid blir i de här mötena, det är några få som liksom håller låda.
Ja. Nej, vi tar oss till riktiga events istället. Men nu är det dags. Nu hoppar vi in i dagens ämne. Vi börjar. Vem är en influencer idag?
Ja, men jag skulle säga att vem som helst kan vara en influencer idag. Från början när vi började prata om influencer marketing och bloggar och hela den här biten för många, många år sedan, eller många, men 10 år sedan, så var det ju mer kopplat till hur många följare man hade, den typen av liksom parametrar. Men idag skulle jag säga att det handlar ju mer om din förmåga som kreatör eller influencer då att lyckas skapa engagemang och innehåll som man engagerar och som är kvalitativt för din målgrupp och som de tycker är meningsfullt. Och det här ser vi ju extra mycket på till exempel TikTok, där algoritmen går på intresse snarare än antal följare. Och det blir då att vem som helst kan skapa innehåll som går viralt och vem som helst kan bli en riktigt bra kreatör. De går inte bara på vem som har mest följare alls. Så att det blir ett mer jämnt spelfält. Liksom. Vem som helst kan göra det bra idag. Och det handlar ju även om bolag. Det behöver inte bara vara de största som gör det bäst, utan vi har snarare sett exempel på mindre bolag som liksom jobbar väldigt nära sin målgrupp och som gör det riktigt bra, de här digital native som kommer från det sociala och som andas sociala medier varje dag.
Det är ju lite spännande att det inte det går ju att slå rätt fort med det, om du är riktigt kreativ och gör något riktigt roligt, häftigt, coolt, annorlunda, så kan du gå från att vara en total okändis till att, i alla fall på TikTok som du säger, bli influencer över några timmar.
Ja, och just att du hittar din grej, att man hittar en nisch eller man hittar något som är lite unikt. För det finns ju väldigt många som gör samma där ute idag.
Men det jag märker nu när jag har tittat lite mer inför att vi ska spela in det här också, det känns som att det finns en hel del saker där ute som spelas som att det ska vara sant, som jag tänker det här är absolut inte sant. Känner du igen den trenden att man vill vara så speciell så att det hittas på alla möjliga konstiga historier?
Nej, inte så. Alltså, tänker du med influencers, alltså privatpersoner? Som...
Ja, privatpersoner. Det var någon som hade filmat att hon skulle ha barn med sin pappa. Och det var alla möjliga. Så tänkte jag, nej, det här är för dålig skådespeleri. Jag inte, men jag såg att det bara så här rullade in kommentarer. Att folk liksom vill slå så att de hittar på den ena konstiga historien efter den andra.
Ja, men säkert. Där det finns människor finns det ju drama. Men jag tror att alla användare är så sjukt skickliga på att se igenom sånt där idag. På samma sätt som du kände att det här är inte på riktigt, så känner man ju det ganska snabbt. Så jag tror att det kan man säkert testa, men jag tror inte på att det är en hållbar taktik, utan...
Nej, jag tror inte heller det, men jag tänker, för de som tycker det är riktigt häftigt att testa att vara influencer för några timmar, så kanske det är lockande att titta på någon riktigt knasig historia där ute. Mer då, vad händer inom influencer market just nu, om vi pratar om kanaler, räckvidd, vad man ska använda för sälj, har vi några trender just nu?
Ja, alltså jag snackade med en kollega precis innan här, innan vi började podda, och det är ju kul, och det är ju så fascinerande med influencer marketing, för det händer ju så extremt mycket hela tiden. En annan kanal kanske man kan prata om idag, och det är ungefär detsamma om 2 månader, men här händer det ju liksom nya saker, allt ifrån plattformsförändringar, algoritmer, vilket content som funkar bäst, till konsumentbeteenden, hur de förändras, hur vi beter oss på plattformarna, den typen av liksom saker som blir inaktuella. Så att, ja, det händer mycket både operationellt, men jag skulle säga det som jag tycker är mest intressant och som vi pratar om och ser mycket just nu är att just vilken roll influencer marketing ska spela i mediemixen. Det var det vårt webbinar delvis handlade om, som jag nämnde där i början, att vi har gjort mycket studier på Cure Media tillsammans med våra partners och kunder, där vi har gjort mycket mätningar och sett liksom vart influencer marketing är starkast i kundens, som man pratar liksom topp, mid och bottom funnel. Och tidigare så har det handlat mycket om att använda rabattkoder och sälja med influencer marketing, men våra studier visar att influencer marketing är liksom konkurrerar ut de andra kanalerna just när det handlar om mitten av fannen, när det handlar om att bygga preference och liking. Och det här är ju väldigt intressant, för att det är det här som många, dels e-handelsbolag men även traditionella bolag, kämpar med idag. Man har hög awareness, man har lagt mycket pengar på att bygga varumärkeskännedom, men man hoppar lite över mittenstadiet som handlar just om preference och att hamna top of mind, vilket gör att man sen måste lägga ännu större budgetar i performance-kanaler i slutet av fonden för att kompensera. Så vi ser mycket, om man ser till e-handelsbolag idag, så ser vi att väldigt många bolag lägger stora, stora budgetar på performance-kanaler och budar på väldigt enkla sökord som en vit t-shirt istället för att liksom investera tidigare i fonden och få sina kunder att, om de ska köpa en vit t-shirt, om du säljer det, om du är H&M till exempel, så ska de gå till dig utan att ens behöva söka på det ordet. Så att det händer just nu, skulle jag säga, och det är något som vi hjälper våra kunder med, just så här preferensmarknadsföring. Det är inget som vi har snackat så mycket om historiskt, men det tror vi kommer vara nyckeln framåt.
Nej, det, jag håller med. Man pratar ju väldigt mycket om hur får vi awareness? Hur vet kunder om att vi finns? Jag kommer ihåg när jag var på Indiska så pratade vi jättemycket om att vi har stor liksom, varukänning. Alla vet vad Indiska är. Det är så här 98-99%. Och sen satsar man en väldans massa pengar på sista steget, sista klicket. Men allt däremellan att berätta liksom i den här, när du är här så kanske du ska tänka på oss. Den pratas ju, tycker jag, otroligt lite om mittensteget.
Ja, det är intressant att du också har sett det. Och det är lite, man kan nästan säga att det är en, vi kallar det en shortcut genom funnen. Om man gör mittensteget riktigt bra så får man en sån enorm fördel i de andra kanalerna också. För det spiller ju över så mycket ner i ja, men om vi pratar Google Search eller paid search eller all den typen av kanaler.
Kan du ge något konkret exempel på ett sånt så att de som inte riktigt är med vad vi pratar om förstår liksom, vad är det här mittsegmentet vi pratar om nu?
Ja, men om man pratar awareness där uppe så handlar det som du säger om att vi ska veta om vilka indiska är i det fallet. Men ganska få skulle jag gissa eftersom de har haft det tufft nu skulle kanske välja att gå till indiska och ha det som sin top of mind butik eller affär när man tänker damkläder. Så det handlar ju om att hamna där top of mind och vara den som flest i målgruppen eller tillräckligt många i målgruppen väljer att gå och handla hos framför sina konkurrenter. Så när vi gör de här studierna så mäter vi ju message clarity till exempel, alltså att budskapet går fram och liking såklart, att man gillar varumärket och sen purchase intent, så att willingness to buy, att man också vill handla där. Och det som jag menar när jag säger att det spiller över, det är ju att när vi pratar om just influencer marketing så gör man väldigt mycket som inte syns i den här läsklick-rapporten som alla marknadsförare sitter och kollar på varje månad och rapporterar på. Så det kan handla om att vi ser ett influencersamarbete i flödet men vi köper inte via den länken som influencern har lagt upp utan vi går tillbaka några dagar senare och kanske googlar på den här produkten eller vi ser den i en paid-annons och gillar den för att vi redan har sett den en gång. Det tar ju tid att bygga upp den här likingen och så. Och då syns det istället som ett resultat hos din kollega på paid performance som kan ta credit för köpet. Så det är det som är liksom utmaningen också för många e-handlare att förstå liksom, vad driver vad, vilka kanaler bidrar vart och hur ska vi bygga den här mixen och nu influencer marketing som är så pass ändå nytt och som växer så mycket, vart ska vi placera den för att få ut så mycket som möjligt dels av influencer marketing men framförallt också för att den ska stötta och jobba med de andra kanalerna på bästa sätt.
Ja, man märker ju att varför man kanske behöver gå till en byrå som er eller någon annan. Att det är rätt mycket för ganska många företag att hålla huvudet samtidigt. Tillsammans med såklart allt annat som bolag gör.
Ja, och det är just det att det har blivit så komplext i och med att det växer. Och det blir mer och mer mättat. Alla gör ju influencer marketing idag på något sätt. Så det räcker inte heller att bara ha närvaro eller att bara göra det. Utan man måste också, ja, men som du är inne på, veta vad man gör och göra det på ett strategiskt och rätt sätt så att det inte skenar iväg och kostar alldeles för mycket pengar. Så.
Hur har då influencer marketing utvecklats de senaste åren?
Ja, men som jag var inne på så växer ju marknaden och knakar fortsatt. Och det gör att fler och fler slåss om samma uppmärksamhet, om samma målgruppsuppmärksamhet. Väldigt många idag, om vi pratar just klassiska B2C e-handel, vill man ju åt samma målgrupp. Det är ju millennials och Gen Z som kommer in och har ökat spending power som allt fler vill åt. Och som många också har missat lite på. Man har liksom fokuserat på sin målgrupp och inte riktigt kanske hängt med på att Gen Z är vuxna. Man tänker att de fortfarande är barn. Så att som jag var inne på, det räcker inte bara att ha sociala medier och att jobba med influencers utan man måste dels göra det i stor skala för att sticka ut och för att nå fram genom allt det här bruset. Och man måste ha en långsiktig strategi och även större budgetar för att få samma effekt som man kunde för några år sedan. Så ja, med större budgetar som med allt annat så blir det ju också en större fråga hos bolagen. Vi ser att för några år sedan så skulle jag säga att influencer marketing låg kanske hos sociala medieteamet eller influencer marketing teamet då. Men idag ser vi att i och med att det är en så liksom affärsviktig kanal för de som har fattat hur de ska få ihop det med den här mediemixen, så blir det en fråga högre upp i organisationen och en mycket mer strategisk fråga. Och även såklart som allt, när man lägger mer pengar så blir det också viktigt att kunna visa vad vi får tillbaka, vad vi har för resultat. Och då är det också viktigare idag med att kunna mäta ROI och kunna visa på kanalens sanna värde. Att inte bara, för några år sedan kom du undan med att visa på kanske fina bilder och att du sålde mycket. 10 år sedan, då sprang alla och köpte den där jackan som Kinsa la upp i sin blogg. Då var den slut dagen efter. Alltså det var mycket mer vilda västern. Idag är det väldigt strukturerat, eller mycket mer strukturerat och blir mer och mer så för varje, ja, ju mer tiden går.
Vi kommer in på nästa fråga och också det här du säger att det blir allt dyrare. Kan du liksom ge något, hur arbetar e-handlare idag med influencer marketing? Det är väldigt kostsamt. Du säger att det är högre upp i organisationen som betalas beslut. Kan du ge någon, berätta något mer hur e-handlare, och det skiljer ju såklart åt mot en jätteliten mot en jättestor, men några generella tankar här.
Ja, men jag skulle inte säga, det skiljer sig inte bara åt om man är liten eller stor, utan det kan skilja sig så mycket åt om man är stor och stor och liten och liten. Vi kan ju se vissa bolag som lägger väldigt många miljoner på influencer marketing idag, och det finns även de som bara lägger en liten 2% i bråkdel av sin budget. Men de som gör det bra idag, de som har förstått liksom vikten och affärsvärdet i kanalen, de lägger större och större andel av sina marknadsbudgetar. Och vi ser många som just nu och senaste åren flyttar budgetar från till exempel TV till influencer marketing, just för att det är där deras målgrupp lägger mest tid. Så jag ska säga, de som gör det bra, de har ju koll på sin målgrupp och vet att ja, men det är på TikTok de hänger, eller det är på Instagram som de spendera tid. Det är inte klockan 8 kanske framför Let's Dance som alla Jensi hänger idag, utan det är på TikTok. Så många gör det bra. Det finns enorm förbättringspotential och potential att ta marknadsandelar för de bolagen som inte gör så mycket idag. Och jag skulle säga att det är fortfarande bland e-handlare ganska mycket fokus på de här rabattkoderna som vi var inne på i början. Och ser kanalen som en försäljningskanal. Och det är då, om man gör det så riskerar kanalen att bli en dyr kanal. Eftersom det inte är där, det är inte där styrkan ligger i att sälja kortsiktigt. Utan styrkan ligger i det varumärkesbyggande. Och sen kan man med hjälp av andra kanaler maxa den effekten som man har liksom investerat i influencer marketing. Så de som gör det riktigt bra, de använder till exempel influencer content som en del av sina paid-kampanjer. De sponsrar influencersamarbeten, de använder bilderna och fotorna och videosarna där för att nå liksom ytterligare räckvidd. Och den här peer-to-peer-effekten som vi vet funkar så bra, att det ska komma från en annan människa istället för från ett annat varumärke, den kan man liksom rida på i andra kanaler genom att återanvända innehållet. Så ja, det är väldigt högt och lågt där ute skulle jag säga idag, men det finns en enorm potential.
Hur väljer man då rätt influencer för sitt varumärke eller sin produkt?
Ja, det är också en bra fråga, och det första, alltså det korta svaret och det första svaret är ju att det bör styras av data. Det bör vara personer som du vet når fram till dem du vill nå fram till, som har rätt målgrupp eller rätt följare. Och det jag skulle säga är kanske självklarhet idag. Det såg annorlunda ut för några år sedan. Då gick man mer på influencers som man själv tyckte om eller följde, eller någon som man visste att ens barn tyckte var häftig. Det fanns liksom inte samma datadrivna tänk. Men idag är de flesta datadrivna. Det kan såklart variera hur datadrivet är, men data ska vara med i urvalet så att man vet att det här är rätt på pappret. Och den kommer det svåra, och det är där människorna kommer in. Vi pratar ju mycket om AI nu, att AI kan göra vårt jobb. Och vi har ju AI till exempel i vår plattform när vi väljer influencers och rekommenderar baserat på alla de här hårda parametrarna. Men det som inte AI kan se, inte än i alla fall, är ju de här grejerna som bara människor med koll på branschen vet. Alltså den här brandfitten som måste vara på plats, att det är trovärdigt och autentiskt att personen pratar om ett varumärke. Så att det inte blir det här som du var inne på tidigare, att det känns fake eller oäkta, för då faller ju hela grejen med influencer marketing.
Du har varit inne på det lite tidigare, men jag tror många vill gärna höra lite mer. Hur mäter man då effekten av influencer marketing? Hur vet vi om vi har lyckats med dessa influencers som vi nu förmodligen har betalat en hel del pengar för?
Ja, och det här är väl som med många andra kanaler det svåraste egentligen, att veta hur man ska mäta och mäta på rätt sätt så att man får en så liksom sanningsenlig bild som möjligt. Och det som många gör idag, som jag också var inne på tidigare, det är ju att man kollar på last click. Att man mäter kanalen ganska mycket i en silo och ser så här, det här gav influencer marketing, det här gav paid social, det här gav paid search. Men som säkert de flesta vet så funkar ju inte kanaler så, utan det är ju synergier och interaktionseffekter mellan alla kanaler i en mediemix. Så därför, när det kommer just till pengar och ören, så behöver man ha en väldigt holistisk bild över kanalen och mäta den liksom tillsammans med övriga kanaler. Och det kan låta enkelt, men det är såklart jättetrixigt. Och det som många bolag gör idag och som framförallt större bolag gör, det är att de har marketing mix modeling på plats till exempel, och att man då lägger till influencer marketing i sin marketing mix så att man har med den i att förstå liksom, vad driver vad och vad leder till vad, vart någonstans och när och så vidare. Och sen, vi gör, med de flesta av våra kunder så gör vi varumärkesstudier. Och då gäller det att man jobbar långsiktigt. Man kan sällan se resultat efter 2-3 månader, utan man måste ge lite längre tid och mäta då innan, efter och de här parametrarna som vi var inne på innan. Och sen då kan man bencha mot andra kanaler som man vet. Eller om man gör liknande studier på alla kanaler så får man en bra bild. Så det är kanalen. Sen kan man kolla på influencer per influencer också. Och det är det vi gör också. Vi ser liksom vilka profiler levererar bäst engagemang. Vilka presterar bäst helt enkelt. Och sen optimerar man influencermixen på samma sätt som ett fotbollslag egentligen. Att man liksom, vilka spelade bäst idag? Vilka ska få spela i nästa match? Vilka, ja, man toppar laget hela tiden så att man har en riktigt bra startelva varje månad.
Ja, så härligt. Jag har varit och kollat på handboll hela helgen, så att toppa lag på, ja. Vilka risker ser vi då runt influencer marketing? Jag tror vi alla har hört och sett vad som händer i media med jämna mellanrum när det händer något med någon influencer.
Absolut, och så är det ju, alltså, som alla kanaler så måste man ju alltid riskmitigera, och innan liksom, om man går in i ett samarbete så måste man såklart vara medveten om vilka risker som finns. Och när det gäller influencer marketing så är det ju människor vi jobbar med. Och människor kan göra irrationella saker eller göra fel eller säga något dumt. Det är liksom, det är så det funkar och kommer alltid vara så. Så det jag skulle säga, ett sätt att riskmitigera är ju att jobba med mindre och inte de här stora kända profilerna, för det är ju ofta kring dem det blåser. Om man har en profil som är liksom ansiktet utåt för en varumärke och den gör något knasigt, så är ju risken att man förknippas och dras med i det här. Så att se till att man sprider ut sin risk i flera influenserkorgar och blandar mindre och större profiler. Att man inte liksom blir förenad eller liksom förknippad med bara ett ansikte.
För alla som nu sitter och lyssnar på det här och så tänker de, vi har inte kommit igång ens en gång. Vad ska man liksom, hur kommer man igång? Och vad behöver man för minimibudget för att komma igång?
Ja, men det beror ju återigen på dels vad har man för total marknadsföringsbudget. Alltså när man pratar hur mycket som behövs. Det är ju alltid en avvägning utifrån hur mycket man lägger i stort, skulle jag säga. Och vad man har för mål med influencer marketing som kanal. Är man ett litet bolag och kanske lägger några hundratusen bara, då kan man såklart inte lägga miljonbelopp plötsligt på influencer marketing, utan det får ju hänga ihop. Så att se till stora vad du har i budget och vad du vill åstadkomma, vad är dina mål. Och sen är det svårt att säga en exakt siffra, men från att det för några år sedan lades kanske bara några procent av marknadsföringsbudgeten på influencer marketing, och för vissa räckte det eftersom det inte var den mättade marknaden det är idag, så ser vi att idag så lägger man en allt större andel av sin marknadsbudget, om det så handlar om 10, 20, 30%. För vissa handlar det om ännu mer än så. Vissa lägger all sin budget på influencer marketing och han använder liksom en influencer first strategi som sen får mynna ut i andra kanaler. Så beroende på vad man har för mål. Om man är ett litet bolag så skulle jag börja med att till exempel använda sina kunder som influencers. Alltså user-generated content vet vi funkar extremt bra. Om man är en e-handel, att man till exempel istället för att bara visa om man säljer hudvård, att bara visa produkterna, bild på produkten på hemsidan. Jag skulle aldrig våga köpa det, för jag vet ju inte. Ja, det blir så himla liksom allmänt. Så kan man istället då använda innehåll som ens kunder och användare har publicerat på Instagram och taggat en eller på TikTok och så vidare, just för att få ett riktigt ansikte på en riktig kund. Och konsumenter är idag väldigt generösa med att dela sånt. Sen får man hoppas att det inte är en de-influencer som lägger upp det. Då kan man låta bli och lägga upp det på sin sajt. Och om man har en större budget så skulle jag rekommendera att ta hjälp av en byrå, för de har kunskapen och du kan komma igång med en gång. Och det blir oftast mer kostnadseffektivt än att rekrytera in in-house och bygga upp den här funktionen internt, för det är så extremt många människor som behövs för att sitta på alla stolar som behövs.
Och jag tror att många glömmer bort de influencers som vi har runt oss. Alltså de flesta har ju några kunder som är liksom större kunder. Eller personalen, tänker jag också.
Alltså, absolut.
Hur kan vi använda, om vi nu är små, hur kan vi använda, jag intervjuade en tjej om TikTok, hon sa att det är ju flera mindre bolag där ägaren själv får vara influencer och berätta om sin produkt, som förmodligen har ett jättestort intresse och liksom kunskap. Och det är ju mycket möjligt att det är en person som tycker det är roligt också att synas. Det kanske inte är det, men det klart det kan vara det. Hur hittar vi dem runt omkring oss om vi är ett mindre bolag innan vi kan ta hjälp av en byrå när vi är lite större?
Absolut. Gräva där du står. Alltså det gör ju vi också på, alltså att man låter dem som har kunskapen och som det lyser ju igenom, och det blir väldigt bra innehåll att använda personal som du är inne på, men också kunder. Det blir mer trovärdigt när någon annan säger om det än om man säger det själv.
Ja, dags att runda av det här. Tiden bara springer iväg. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här, tycker jag. Och vi har ännu inte varit inne, vi måste avsluta det. När kommer riktiga, ska jag inte säga, men när kommer mer liksom LinkedIn-influencers?
Ja, men jag tycker man ser ganska många där ute. Men tänker du sådana som har som liksom
som jobb yrke och
kapitalt? Ja, men det kommer säkert komma. Jag kan tänka mig att det finns de som tar betalt redan idag, tror du inte?
Jo, Jag får ju faktiskt några förslag ibland.
Ja, men du ser, då har vi
svaret. Men jag tycker att de är svåra. Jag vill inte att någon köper mina åsikter om saker jag lägger ut på LinkedIn.
Nej, men det är ju ett nytt, det är ju ett nytt område. Och jag kan tänka mig att det är som med allt när det är nytt, att det tar ett tag innan man också vänjer sig vid tanken. Ja. Men om det är någonting du tror på och skulle kunna prata om ändå, så är det ju bara ett sätt att få mer ringa på vattnet.
Mm. Ja, kanske. Jag ska landa den.
Spännande, ja.
Hopp, lära känna dig lite mer då. Någon e-handelssajt som du tycker riktigt mycket om?
Ja, men jag satt och funderade på det. Jag sa ju det till dig, jag har säkert inte samma kritiska öga som du har. Så länge jag hittar det jag vill ha och det går att klicka hem snabbt, gärna med Klarna, så är jag ganska nöjd. Men jag skulle säga att vi har ju H&M och hjälper dem med deras influence marketing här i Norden. Och det har blivit en, liksom, alla vi tjejer på kontoret blir ju sjukt inspirerade av både varandra, för att vårt kampanjteam köper mycket H&M-kläder just nu som influencerna har. Och det sprider sig ju på kontoret. Så att just nu shoppar jag mycket på H&M. Och jag tycker deras app är väldigt smidig, just att de har samlat nu också inte bara H&M själva, utan Arket och Other Stories och hela deras liksom, portfölj. Köpte precis en present till min mamma som fyllde år igår där. Så det är också den senaste plattformen jag använt. Så jag slår till. Typiskt svensk H&M.
Bästa podden?
Jag gillar er podd.
Tack.
Jättekul tycker jag. Med tjejer i poddvärlden också. Det är faktiskt inte så många poddar där det är tjejer i den här branschen. Vi har ju också en podd på Cure som heter Influencer Marketing Talks. Och vi är också två tjejer som har den. Så jag slår ett slag för kvinnornas poddar.
Ja, klart. Ni måste lyssna på er podd också. Okej, sista frågan. Vem måste man följa på LinkedIn?
Ja, men jag skulle faktiskt rekommendera min kollega Christian Melo som är med och grundade Cure och som har varit med och faktiskt format och drivit branschen sen den kom. Han delar mycket kopplat till influencer marketing, konsumentbeteenden, trender, fakta. Det senaste man behöver ha koll på. Så connecta med honom om ni inte har gjort det.
Det är klart vi ska göra. Hur når man dig?
Ja, men LinkedIn är väl det bästa stället för alla, tänkte jag säga. Där finns jag också, Sanna Ödmark. Och delar inte lika mycket som min kollega och inte närheten lika mycket som dig. Får rycka upp mig. Men jag delar en del där och även vår podd och så.
Men så bra. Så vill ni ha mer information om influencer marketing, eller kanske vill ni ha hjälp, så Sanna Ödmark på LinkedIn. Stort tack Sanna för att du ville gästa dagens avsnitt.
Tack själv för att jag fick vara med.
Och tack för att ni lyssnar.